Du lyssnar på Snillen spekulerar med Per och Henrik på Radio Sigtuna FM 88,2, din lokala radiostation. Ansvarig för sändningen är föreningen Musik för alla.
Hej, kul, nu ses vi igen.
Ja, ja. Roligt.
Ja.
Roligt värre. Du, vi ska ha roligt idag, eller hur?
Absolut, det hoppas jag.
Vad ska vi prata om då?
Nu gäller det att tänka till lite grann här. Jo, men vi hade det här med... Och det är bra att du tar upp det. Vi ska prata om... Nej, men vi har pratat om flinka fingrar och fingerpicking och så vidare.
Mm, det är samma sak, ja. Två namn på samma sak.
Ja, är det det egentligen?
Det är det.
Ja, okej. Okay. Fingerpicking, då tänker jag gitarr. Flinka fingrar kan man ju tänka lite allt möjligt.
Ja, det kan man göra i och för sig. På piano också.
Ja, på piano också.
Nej, men jag har nog tänkt att det ska vara fingerpicking.
Ja.
Och då ska det vara plockande helt enkelt, va?
Ja.
Därav picking.
Ja, men då har vi nog tänkt i samma
banor. Sträng instrument har jag tänkt med. Mm. Vi har ju kört det en gång förut.
Ja, och då blev det ju rätt.
Ja,
tror jag.
Och jag tror att den här gången, att se, titta på mina bidrag, så kan det inte bli mer rätt än så här.
Nej, och samma säger väl jag då. Alltså, det här är ju, du kommer bli förvånad hur himla bra låtar jag tagit fram.
Ja.
Och hur mycket bra fingerpicking det är.
Ja, härligt.
Ja.
Jag kommer också ha ganska bra låtar, men nu när jag hör dig så förstår jag att mina kommer inte vara i samma klass.
Antagligen inte. Nej, vars. Men du får väl dra igång med någonting.
Jag ska dra igång med något. Ja. Och då börjar jag kronologiskt, kan man nästan säga.
Ja.
Jag börjar med en artist som är 96 år idag.
Ja.
Men det, hennes bidrag kommer vara lite yngre.
Hon är... Kommer du visa sig vad du menar med kronologisk ordning?
Ja, det här är väl kronologiskt vad gäller artisternas ålder.
Ålder, okej. Okay. Mm.
Men det stämmer säkert inte. Men jag börjar i alla fall med den äldsta som jag har med idag.
Mm.
Barbara Dane.
Ja, henne känner jag.
Mm. Hon är född 27. Mm. Hon är en amerikanska. Hon är en sångerska. Hon sjunger folkmusik, blues, jazz. Hon spelar gitarr.
Mm.
Därav att hon klassar in här.
Ja.
Hon är skivproducent. Hon är väldigt politiskt aktiv.
Ja, lever hon fortfarande?
Hon lever fortfarande. Okay.
Hon var ju stor på slutet av 50-talet.
Ja, exakt, 60-talet. Ja. Och hon börjar redan efter gymnasiet, alltså direkt efter andra världskriget kan man säga.
Ja.
Att sjunga, framförallt i samband med demonstrationer och politiska manifestationer.
Ja.
Och hon är från Kalifornien och öppnade i 1961 en klubb i San Francisco.
Mm.
För att hon ville plocka in turister som skulle få höra blues. Mm. Men hon trappade framförallt upp sitt arbete för de här medborgarrättsrörelserna under 60-talet.
Ja.
Och i takt...
Det är hon ju mest känd för.
Ja. Hon sjöng ju vid många fredsdemonstrationer. Och i takt med att Vietnamkriget eskalerade så eskalerade hon sin... Mm. sin aktivitet. Hon blev också den första amerikanska musikern som fick turnera på Kuba efter revolutionen. Alltså. 1970 så grundade hon ett skivbolag tillsammans med sin make och som specialiserade sig på internationell protestmusik. Och det här bolaget, där jobbar hon som producent också och har producerat 50-tal. Varav tre egna.
Ja.
Okej, den här låten som jag ska spela, det är en sån här traditional. Den heter 900 Miles. Det kännetecknas av hennes härliga gitarrspel. Och hennes röst som har en svart prägel kan man säga. Hon låter svart, men hon är kritvit.
I got tears in my eyes, trying to read a letter from my home. If this train run me right, I'll be home by tomorrow night. 'Cause I'm 900 miles from my home, and I hate to hear that lonesome whistle blow. Coaches long. Hear the whistle blow 100 miles. Well, if this train run me right, I'll be home by Saturday night. 'Cause I'm 900 miles from my home, and I hate to hear that lonesome whistle blow. I will pawn you my chain, pawn you my gold and diamond ring. If this train run me right, I'll be home by tomorrow night. 'Cause I'm 900 miles from my home, and I hate to hear that lonesome whistle blow. I hate to hear that lonesome whistle blow. I hate to hear that lonesome whistle.
Det är inte så tokigt, va?
Hon har ju ett underbart fingerpicking.
Ja.
Plock, vad säger man? Ja.
Plockande.
Ja.
Och en röst som inte går för hackor.
Nej, härlig röst. Absolut. Kul.
Ja.
Ja.
Så vilken...
Vilken start.
Låten kommer från 1961.
Ja, men det var en cover, va?
Ja, den traditional.
Ja, precis. När man har hört andra som har spelat in. Ja.
Ja, då ska vi höra på dina fantastiska låtar.
Jag tar tillbaka lite. Nej, jag börjar lite med en rivstad, kan man säga. Tony Trischka. Känner du igen det namnet?
Nej.
Nej. Han född 1949 och spelar femsträngad banjo. Och anses vara en av dem som har inspirerat en hel generation av bluegrass, moderna, progressiv bluegrassmusiker. Och han inspirerar inte bara folk inom, och han spelar inte bara bluegrass, utan han är även inom snuddar vid jazz och avantgarde.
På banjon?
På banjon,
ja.
Yes.
Lite originellt.
Ja. Och du kommer få höra att han är lite originell i den här låten som jag snart ska spela. Hans första grupp som han gick med i 1965 hette Down City Ramblers. Och det var med ganska många år fram till 1971. Och då gick han med en grupp som hette Country Cooking, som har gjort flera skivor. Och efter det så var han med en grupp som hette Breakfast Special, som har gjort bland annat en skitbra skiva. Men jag kom på efteråt att den kanske borde haft med något med här. Men i alla fall, 74 och 75 gjorde han två soloplattor på en label som heter Rounder Records, som tog sitt namn efter
Holy Modal Rounders.
Exakt, för att deras största idoler. Och Rounder Records har ju gjort massor med skivor, och som sagt två stycken med Tony Trischka. Efter det så har han gjort ytterligare ett 20-tal soloplattor, och han skrivit drygt 10-tal instruktionsböcker för banjo också. Så han är duktig, den här killen. Den här plattan, hans första soloplatta på Round Records, heter Bluegrass Light. Och låten som jag har valt att spela, det finns inga blåsinstrument i den, men det finns en rad andra instrument, bra musiker. Den heter Two If By Night. Den kom alltså 1974. Vilken rivstart, va?
Vilket tempo. Va? Kan man snacka om flinka fingrar?
Ja.
Det gav mig lite Leo Kottke-vibbar, alltså det här tempot, men översatt till en banjo. Och fiolen var en rackare.
Ja, gitarren är där också.
Ja.
Ja, nej, men det är lite annorlunda.
Ja, vilket tempo. Man blir ju nästan trött bara.
Alltså, det verkar kul.
Ja, oja. Verkligen. Ja, mycket bra. Tryska. En tysk eller vad
är det? Nej, du vet. Nej, amerikaner. Men,
jo, men jag tänker
föräldrarna kommer kanske eller ursprung.
Ja, ja. Det låter bra. Då ska jag ta en artist som har lite, inte svenskt, men kanske lite skandinaviskt påbrå. Hon kom i alla fall ifrån svenskbygden i USA. Fargo. Som du kanske känner igen i namnet.
Det var någon western-serie som heter.
Nej, inte western.
Nej.
Den här bröderna Coens.
Coens.
Film som sen var... Liksom,
filmen är som nu finns som en serie.
Ja, fyra stycken årgångar.
Ja, som jag fortfarande inte har börjat titta på. Men som ligger i väntkön.
Ja, de är bra.
Ja.
Tycker jag. Men hon föddes, den här tjejen, hon heter El Cordova. Mm. Eller Cordova.
Cordova.
Du som är expert på efternamnsuttal.
Ja, jag stavar med B eller D.
Det är Cordova.
Ja.
Alltså det.
Det är va? Ah, okay. Cordova.
Va?
Va? Cordova. Ah, ja, okej. Okay.
Född 88. Hon är en sån här modern människa som använder sig av YouTube som en kanal ut till folket.
Modern människa.
Ja, visst. Ja, men hon har
normal människa.
Hon har en musikpartner som heter Tony Lindgren.
Mm-hmm.
Multi-instrumentalist kallar han sig. Och tillsammans med Tony har den här L. Cordova släppt flera studioalbum. Men den stora produktionen, den har de på YouTube med 397 000 drygt prenumeranter.
Jaha.
Så det är ett sätt att nå ut till folk helt enkelt. Som, det är det moderna som jag menar. Mm. Istället för att gå in i en studio och spela in och sen få den publicerad på något sätt. Här går de direkt till kunden.
Ja.
De har också turnerat en hel del. Men de spelar in både original och coverlåtar. Nu har de kommit ut.
Sorry, var de bodde någonstans?
Ja, de är verksamma i svenskbygden kan man säga.
Svenskbygden, sa du.
Minnesota, St. Paul.
Mm.
Så att det är däromkring de mest härjar. Deras fjärde fullängdare heter Morse Code. Alltså Morse Code. Den släpptes 2019. Och titellåten har jag valt ut nu då, och den visar mycket flinka fingrar från Tony Lindgren framförallt.
Okay.
Yeah, the postal service, the telephone wire. There were passenger pigeons to take your words up higher. There were walkie-talkies, fiber optic repeat. There were infinite channels between you and me. It don't matter, pretty baby, there was a note upon your door. It don't matter how you said it, you don't love me no more. You don't love me. I could hijack the airwaves and say I want you back. I could put us in a novel and rewrite the past. String up the words behind the long airplane and wait for your answer to come back again.
hire a man to swim across the sea and plant a little kiss on your cheek for me. Could write you a letter and cross all my T's and put it in the belly of a great submarine. Don't matter, pretty baby, if my words never reach the shore. Don't matter if I say it, you don't love me no more. Could put a lonely billboard on every city road, or have the stars blotted out in a brilliant Morse code. Wouldn't make no difference, pretty baby, you don't love me no more. It don't matter, pretty baby, you don't love me no more. You don't love me no more. You don't love me.
Oj, jag föll pladask.
Ja.
De har fått, de kommer att få en ny prenumerant på YouTube.
Ja, varför inte? Det tror jag också.
Ja, det här var ju jättebra.
Ja.
Alltså det bästa var jag har spelat på länge.
Ja, kanske. Det som jag tycker är så fantastiskt är att vad mycket talang det finns där ute.
Ja, visst är det.
Okända artister, man lyssnar på dem och det är
ja, för oss okända. Det var ju 396 000 som...
397.
Ja.
För oss, precis. Ja. Men det är det jag menar, att tänk vad mycket outforskat det finns där ute. Vilken tur att vi har kört igång den här podden.
Ja, verkligen. Alltså,
det här kan bara gå förbi.
Ja,
om man missar
antagligen,
något.
Absolut. Suttit där och lyssnat på våra gamla hål och så. Procol Harum skiva.
Holy Modern Rounders.
Nej, men det här var jättebra. Jag tycker, alltså allt var bra. Hennes röst var ju fantastiskt underbar. Och hans spelstil, han hittade, var ju förnulig, hittade på egna.
Mm.
Alltså lite ovanliga slingor, vad ska man säga.
Ja, och han behöver inte liksom skryta med fingerfärdighet.
Nej,
utan det
är skitbra. Ja. Verkligen.
Så kul att du gillar det.
Ja, det gjorde jag verkligen. Det måste jag säga.
Då får du
sälja
övernåtning till mig också.
jo, nej, men du nämnde hans namn alldeles nyss. Leo Kottke kommer här nu.
Mm-hmm. Mm.
Och jag är lite kluven inställning till honom. Alltså, jag har egentligen aldrig gillat Leo Kottke för att han var för snabb och för...
Det teknisk.
Teknisk.
Ja, och han har den svagheten.
Ja, och... Så jag köpte nog hans första 3 LP-skivor och sånt där. Och har egentligen inte kvar någon av dem. Det blev för tråkigt på något sätt. Och så var han så aggressiv i sitt spelsätt också. Vilket jag har lite svårt för. När det är för snabbt och allt för felfritt och sådär. Så, då kan det bli tråkigt.
Men det tappar ju känslan.
Tappar känslan. Men... På hans första LP-skiva, eller ja, andra är det egentligen, men första soloplattan. Han startade faktiskt med en soloplatta. Det är rätt ovanligt att en artist gör. Hur som helst, alltså en liveplatta, förlåt, han startade med liveplatta.
Mm-hmm.
Sen gjorde han en LP i studio och det måste säga någonting att han fick göra den på Tacoma, John Fays bolag. Att en sån fantastisk gitarrist som John Fay tar in Leo Kottke måste betyda någonting.
Ja. Kvalitetsstämpel. Ja.
Och öppningsspåret på den här plattan då, som kom 1969, den hette 612 String Guitar. Heter The Driving of the Year Nail. Och den är snabb och alltihopa det där som jag sa nyss. Men den är fantastiskt bra också. Den innehåller mycket finesser som är kul att lyssna på. Kottke i sig hade ju en unik fingerpicking style som vi sa, som kännetecknar honom. Han påstår själv att han fått sin inspiration från Mississippi John Hurt. Men han var väldigt aggressiv och det här ledde till faktiskt att han fick problem med sin handled. Som han, högerhanden. Mm. Mm. Så han fick någon artrosliknande skador i handen. Så han fick, han fått lägga om spelstil. Och nu för tiden, jag har inte lyssnat på det, men nu för tiden lär han spela mycket, mycket mjukare.
Mm. Och inte, tvingat till detta.
Ja, han tvingat till detta. Och har tagit bort de där stål, vad heter det man har på stålnaglar så här.
Uh-huh.
Förstärkta naglar med någon.
Ja,
så det är borta också. Mm. Så spela med bara hud och lugnare tempo. Så det kan säkert vara jättebra.
Men det får vi inte höra.
Det får vi inte höra nu. Han har gjort ett 20-tal plattor. Och nu ska jag så höra en öppningsspåret på hans första studioinspelade soloplatta.
Man blir nästan andfådd när man hör.
Ja, eller hur?
Ja.
Det blir man faktiskt.
Jäkla tempo alltså.
Och visst är det på 12 strängar gitarr?
Det låter, ja, det är 12 strängar. Ja.
Och det är ju, vet man ju hur svårt det är.
Ja, det svåra är ju att stämma den jäkla. Annars är det inga större problem.
Jag börjar ju med en 12 strängar, min idiot.
Jaså?
Ja.
Stålsträngad?
Ja.
Det blir jobbigt att trycka.
Ja. Det var bra träning antagligen.
Ja. Men Leo Kottke, han var färdigtränad här. Han,
ja.
Han tränade sönder handleden helt enkelt.
Mm.
Så kan det gå.
Så kan det gå.
Vilken tur att du inte har fortsatt.
Ja.
Jag hade kanske suttit här utan styrsel.
Mm.
Leo Kottke är en gammal favorit för mig. Men jag håller med dig. Det är intresset svalnar rätt fort. Och han sjöng också.
Ingen vidare röst då. Nej.
Så att han... Står och samlar damm mest i min skivhylla.
Mm.
Men jag ska ta en artist som inte samlar damm. Hon är inte så gammal. Hon är en tjej igen. Har du märkt hur mycket tjejer jag har?
Ja visst, det är ju fantastiskt.
Ja.
Har du märkt hur lite tjejer jag har?
Ja, tur att jag väger upp detta. Mm. Den här artisten är en amerikansk så kallad singer-songwriter. Gitarrist. Hon har inte någon definitiv stil, men kan säkert klassa in på amerikanabegreppet.
Mm.
48 år idag, född 1975 i Kalifornien. Hon växte upp i ett hem där det var mycket religion. Jag tror det var någon som är sekt av något slag.
Ja.
Sjöng mycket i hemmet, fyrstämmet körde de.
Religiösa sånger då?
Ja, salmer då. Mm. Och så. 2000 blankt så flyttade hon till Los Angeles och började jobba som barnflicka hos Tom Waits.
Mm-hmm.
Och han fick höra hennes sång och han förmedlade en kontakt till sin egen musikförläggare. Och där hamnade hon och skrev sedan mera på ett kontrakt med Columbia Records. Och hennes debutalbum kom då 7 år efter att hon hade flyttat till Los Angeles. Hette Kismet. 2008, alltså året efter, så var hon läst på Los Angeles. Och då drog
och Tom Waits.
Ja, kanske det. Han sjunger i alla fall. Så att hon flyttade till England, Manchester. Mm-hmm. Jag tror att det fanns någon kärlek med där också i flytten.
Okay.
Och där kom hon bland annat att arbeta som bakgrundssångerska åt Peter Gabriel på hans turné 2011. Och åren därefter så släppte hon i princip varje år ett nytt album.
På ett nytt skivbolag då, eller?
Ja. Och jag tror att det var ett nytt skivbolag.
Ja.
Sammanlagt nu så har hon kommit upp i 9 studioalbum. Och den låt som jag ska spela heter Pegasi. Som är tydligen...
Pegasi?
Ja, det är ett annat namn för Pegasus. Alltså den här bevingade hästen.
Ja.
Och det är från ett album 2017.
Vad heter hon? Jag kan repetera.
Hon heter... Jessica Hoop. Kanske inte så.
Jag tror inte det. Nej. Faktiskt.
Hon heter Jessica Hoop. Det är igen, hon heter egentligen Jessica.
Mm.
Hennes nickname.
Ja.
Smeknamn har varit Jessica.
Ja.
Så att här kommer hon i den här låten som då heter Pegasi.
Yes.
Through many love-lit moons.
Yes.
Ja, bra. Jag följer inte lika fladdast som den förra låten du spelade. Men bra, jättebra.
Mm. Duger.
Absolut.
För plats där.
Och hon finns kvar i England, tror du, eller?
Hon finns kvar i England.
Ja.
Absolut.
Ja. Intressant.
Mm.
Mm. Nu ska jag ändra lite grann, skifta stil lite grann. Fortfarande fingerpicking.
Ja, det hoppas jag, annars blir utkastad.
Ja. Folkways känner du igen, det skivbolaget.
Ja.
De har gett ut en jävla massa skivor. Jag blev förvånad när jag läste hur många.
Mm.
De har gjort 2168 album.
Mm-hmm.
Och troligtvis mer nu, för den texten jag läste var ett år på nacken.
Ja.
Ja. Otroligt. Startades av Moses Ash, som han hette, 1948. Och han ledde, eller han ägde bolaget och styrde bolaget fram till 87 när han dog. Och då skänktes all folkmusik och etnisk musik till Smithsonian.
Mm.
Och då bildades Smithsonian Folkways Records. Och fortsätter det ljudskivor. De kommersiella inspelningarna som man hade gjort, de såldes till Verve vid den här tidpunkten. Det som är lite intressant här, eller det finns flera intressanta saker med Folkways givetvis, det var att innan Folkways så hade Mo Ash ett bolag som heter Ash Records, som gjorde en bra folkmusik och sånt. Det gick i konken. Men han gav sig inte, för det var ju rätt smalt det han höll på med. Så då startade han Folkways, men det gjorde han med sin sekreterares hjälp, som var bulvan. Han fick näringsförbud efter den där förra konkursen. Hur som helst, när han då sen dog 87, allting skänktes till Smithsonian, då var det ett villkor med att alla de här 2168 någonting inspelningarna fick inte bli, de var tvungna att finnas i print hela tiden, forever. Det är villkor. Och det som är en liten grej här, om vi får bry ut texten lite grann, det är att vem spelade in sin första LP-skiva på Folkways och blev upptäckt där? Michael Hurley, det är klart.
Ja.
Och hans skiva då finns fortfarande i print, den första LP:n.
Mm.
Inte i LP-format dock, utan som man kan skriva lite och säga att jag vill ha ett ex utav Michael Hurleys första skiva. Då gör de en print on demand. Så de tillverkar den då, en CDR, eller de skickar via digitalt då, skivan.
Ja.
Och de är lite roliga där, för att det har hänt att man beställt den här skivan, då har de lagt på en eller två outtakes från de första inspelningarna.
Aha.
Som inte finns med på LP-skivan.
Har du testat det här?
Jag har testat det och fått ett extra spår.
Ja.
Det är ju jättekul.
Ja.
Ja, det är en liten parentes. Mm. De, när Mo Ash var som hetast då, gjorde inspelningar över hela, åkte överallt till fjärran länder, alltså fjärran från Washington i alla fall, eller från New York var hade de sitt säte. Sen blev det Washington i Smithsonian. Då skickade han ut talangscouter och för att leta upp intressanta musiker och musikstilar och instrument för att spela in. Jätteudda grejer. De har varit i Sverige också, uppe i Norrland och spelat in jojk och sånt. Ja, hur som helst. Han skickade ut en känd producent som heter Sam Charters till Bahamas. Att där kan det nog finnas något kul att spela in.
Mm.
Och där hittar de en kille som heter Joseph Spence. Har du hört honom?
Nej.
Det hade ingen annan heller gjort då. Och den här, då spelar de in en hel LP med Joseph Spence, Folkways, 1959. Och han hade en otroligt speciell stil. Han blandar calypso, blues.
Vad spelar han?
Han spelar gitarr.
Jaha.
Och han har en egen tuning också då. Och det är vad man kallar för en drop D tuning. Jag tror att det är bassträngarna som är...
Sänker man till D.
Att sänka, ja, precis. Mm. Och det hörs faktiskt. Mm. Och han har speciellt spelstil, för han har en sån här driving beat med tummen då. Och så stampar han takten hela tiden så det hörs. Mm. Och så sitter han och mumlar och sjunger och grymtar och sådär. Mm.
Errol Garner fast
på ja, gitarr. Och så en pipa samtidigt i munnen. Och ja, väldigt speciell. Och vad ska man säga mer? Massor som har fått inspiration från honom då. Och gjort cover på hans låtar. Grateful Dead, John Renburn, Taj Mahal och inte minst Ry Cooder. Och just den här låten som heter Coming In on a Wing and a Prayer gjorde Ry Cooder en ganska bra version av. Mm. Fast här är originalet. 1959. Den upp öronen och lyssna. Det är fantastiskt.
Okej. Okay. Du lyssnar på Snillen spekulerar med Per och Henrik på Radio Sigtuna FM 88,2, din lokala radiostation. Ansvarig för sändningen är föreningen Musik för alla. Ja, då hör man var Ry Cooder har fått sin inspiration från.
Ja, absolut. Han är helt så.
Ja.
Jag glömde säga det. Han, den här killen då, Josef Spence, han är född 1910. Och när han var inspelad 1959, så han alltså 49 år när han sprängde.
Ja.
Han låter ju, man får ju intrycket av en mycket, mycket äldre man.
En gammal man som ja. Sitter på en veranda. För det här är väl inspelat på plats?
Ja, det tror jag. Absolut. Ja, absolut. Ja, absolut. Och utomhus, misstänker jag.
Ja. väldigt bra spel tycker jag.
Ja, och det, inte, alla toner är ju inte rätt och så, men det är ju
jättehäftigt.
Ja,
han får till det verkligen. Ja. Och basen och användaren också. Mm. Sänkta E-strängen. Ja, mycket bra. Det ser man redan på den tiden.
Ja. Mm. Och folkbass, de har plockat upp sånt här. Ja. Tycker jag är häftigt. Ja,
verkligen.
Och som sagt, det finns fortfarande att beställa.
Ja. Mm. Jag har ett par nu som jag inte vet egentligen hur de har träffats och varför de spelar ihop, men de gör det och då får vi acceptera det.
Ja.
Det är en ganska ung tjej, jag vet inte exakt, men det är fråga om ett engelskt par och tjejen heter Catherine Pretty.
Mm.
Har du tagit med henne?
Nej.
Kommer från Birmingham. Skulle tro att hon är kring 30 bast. Och hon debuterade med en EP, som det heter nu för din också.
Mm.
2018. Och den blev snabbt omtalad och hon höjdes till skyarna. Richard Thompson, som du vet om där.
Mm.
Han utnämnde henne till det bästa han hört på hela året. Och bjöd in henne också.
Richard Thompson, i vilken liksom position gör han det? Är han bara som en känd figur liksom?
Han gör det som en musiker. Mm. Som bjuder in henne och har henne med som musiker på sina turnéer 2019 på Irland och 2021 i Storbritannien.
Okay. Ja.
Så att
ja, men det är fint, alltså.
Han inte bara säger det utan han
lever upp till
han, vi tar åtgärder i anledning av nyss nämnda
mina frågor.
Ja då. Och hon sjunger bra, hon spelar gitarr bra och hon har även varit headline, huvudartist på vissa turnéer.
Mm.
Så hon har verkligen etablerat sig i den engelska.
Men han har inte ersatt Linda med henne så att säga?
Nej, jag vet inte om hon lever, Linda.
Nej,
jag vet
inte.
Linda Thompson är som pratar om. Mm. Hur som helst, Catherine Pretty kom ut med sitt debutalbum 2021. Det gick så bra att hon låg kvar på listan i ett år.
Oj.
Efter utgivningen. Sen så har vi en kille som heter John Smith. Det är ju ett väldigt originellt namn.
Ja, taget.
Han är en gitarrist av rang, session, alltså studiemusiker. Han har också en sångröst som inte går av för hackor. Och de senaste 15 åren har han tillbringat on the road med att turnera med olika artister. Han har över 100 miljoner streams på Spotify. Han har spelat med olika artister, olika genrer. Sarah Jarosz, som jag har spelat till dig flera gånger. John Baez, Tom Jones, apropå det här med kolgruvarbetare.
Okej.
Så att han har en bred bas att stå på.
Okay.
Den här låten som vi ska höra är ifrån 70-talet. Den cover alltså. Ursprunget gjordes av Anna och Kate McGarrigle. Kommer från deras debutalbum 76.
Yeah.
Talk to Me av Mendocino heter låten. Och här har vi då Pretty och Smith i sin version från 2022.
Thank you.
Jag sitter här och funderar lite grann på hur originalet låter med Kate and Anna McGarrigan. Lite snabbare, va?
Lite snabbare, ja. Men inte mycket.
Det här var fint, men jag upplever det som lite släpigt och lite... vad ska man säga?
Sockersött.
Ja, lite menlöst.
Det är det.
Ja.
Det är sockersött.
Ja. Men det var en fin...
Fin låt.
Fin kontrast mot Joseph Spence.
Ja, lite sådär mjukare, ja.
Ja. Men vi ska ha det så,
ja,
i vårt program.
Det är meningen det.
Jag ska skifta lite.
Och det ska du nu bevisa med nästa,
ja,
val.
Mm. Jag upptäcker här att jag har med en del lite äldre artister. Joseph Spence var ju född 1910 och nu kommer det en artist som är född, eller artister, det är en duo.
Mm.
Den ena är född 1899.
Okay.
Det är länge sedan. Och den andra 1902.
Ja.
Men de var betydligt, de var unga när de spelade in det här, för inspelningen är gjord 1929.
Okay.
Så de var i 30-årsåldern.
Mm.
Och den ena heter Alonso Lonnie Johnson. Han kallas för Lonnie Johnson. Och honom har du hört förut. Jag har till och med spelat honom förut i våra sammanhang. Han dog 1970. Och han var ju då en blues- och jazzsångare, gitarrist, violinist och låtskrivare. Och man brukar säga att han var den som skapade jazzgitarren, egentligen. Pionären inom jazzgitarren. Och en legendarisk figur. Och han var den första faktiskt som spelade elförstärkt fiol. Men det gjorde han inte då på 1920-talet, utan det var senare.
Mm.
Han turnerade tidigt i UK. 1919 var han på turnerade. Och mellan 25 och 32 så gjorde han hela 130 inspelningar för OK i USA. Många sålde bra. Och han fick åka till New York och kompa många ledande bluessångare. Victoria Spivey kanske uttals. Och Texas Alexander, Bessie Smith och andra. Jag har lite problem med att uttala namn ibland, så du vet.
Det var en krydda.
Ja, en krydda. Sen bytte han lite inriktning efter andra världskriget. Det var ju uppehåll då med skivinspelningar under kriget. Mm. Och sen efter kriget då så började han spela mer rytm och blues. Och bytte bolag till King Records, som ju var ett rytm och bluesbolag, kan man säga. Och 1948 gjorde han en låt som blev en hit. Tomorrow Night heter den. Och den toppade Billboard, sån här Race Records-listan i ett antal veckor och så vidare. Han gjorde en ny turné i England, den här gången 1952. Och tillsammans med Lonnie Johnson fick en Tony Donegan uppträda. Han var en brittisk musiker som blev så inspirerad och blev så hänförd över Lonnie Johnson så han bytte namn till Lonnie Donegan. Bara det, kan du tänka dig? Och en av Elvis Presleys första inspelningar var just Tomorrow Night. En cover på Lonnie Johnsons låt. Och i Bob Dylans självbiografi, den här del 1 som har kommit ut, så skriver han att I was lucky to meet Lonnie Johnson at the same club I was working in, and I must say he greatly influenced me. You can hear it in my first record, Corina Corina. That's pretty much Lonnie Johnson. I used to watch him every chance I got, and sometimes he actually had let me play with him. I think he and Tampa Red was my favorite style of guitar playing. Det är bra, tycker jag. Hans Dylan skriver vidare att man kan höra att Robert Johnson lyssnade på Lonnie Johnson, och väldigt mycket av Lonnie Johnson finns i Robert Johnsons låt Melted Milk.
Det var mycket Johnson här.
Ja, Robert Johnson och Lonnie Johnson. Okej, okay, så var mycket. Jag ska fatta mig kort om Eddie Lang, som den andra killen heter.
Ja.
Eddie Lang, han föddes alltså 1902, dog 1933. Så han blev inte gammal, 31 år. Och orsaken till att han dog var att han hade någon form av laryngit, som är en inflammation av struphuvudet. Han hade kroniskt halsont och matsmältningsproblem. Han blev rekommenderad att göra en operation som ansågs vara ofarlig. Men han vaknade aldrig upp efter en operation, så den gick inte så bra. Hur som helst, han hann ändå att spela in en hel del låtar och anses vara tillsammans med Lonnie Johnson då, en pionjär inom jazzgitarren. Han anses vara fadern till jazzgitarren. Lonnie Johnson var mera blues och rhythm blues. Eddie Lang var en renodlad jazzgitarrist. Och han spelar med många av de stora på den tiden. Frankie Trumbauer, Hoag Carmichael, Red Nichols, Bessie Smith, Clarence Williams och så vidare. De här två killarna gjorde ett par duetter ihop. Lonnie Johnson och Eddie Lang.
Nu möts de, ja.
Nu möts de.
En lång väg dit.
Ja, och jag hoppas du inte klipper bort det här, för det är intressant information för de som inte vet. Ja.
Vi får väl se.
Och när de gjorde de här inspelningarna ihop, då kallar sig Eddie Lang inte för Eddie Lang, utan han kallar sig för Blind Willie Dunn. Varför då? Jo, för att han ville, det var inne med Rays musik.
Svart musik alltså.
Svart musik, ja. Så man skulle tro att det var två svarta, men Eddie Lang var väldigt, väldigt vit. Och Lonnie Johnson var inte det. De gjorde en låt ihop, de gjorde många låtar ihop, men
Two Tone Stomp,
som jag har valt här, tycker jag är en fantastiskt härlig låt.
Mm.
Okej, okay, det går rätt snabbt och det är klanderfritt och så vidare, men det är jättebra. Från 1900, vad sa jag nu då?
29,
ja. Mm. Det är så duktiga.
Jätteduktiga. Och vilket bra ljud för 1929.
Ja.
Och visst hade den doft av Django Reinhardt över sig.
Ja.
Verkligen.
Ja.
Men de här var tidigare de.
De här var tidigare. Mm.
Härligt. Vilka fingerfärdiga snubbar.
Ja. Verkligen.
Ja. Starkt. Starkt. Du hade mycket name dropping där. De hade, för det första hade de ju olika namn då och då.
Ja, alltså, ja. Lonnie Johnson var ju Lonnie Johnson, men Eddie Lang, han bytte ju till Blind Willie Dunn ibland.
Ja, ja.
Och så var det lite name dropping där med Robert Johnson.
Ja, det var mycket name dropping.
Ja. Och Lonnie Donegan.
Nu ska jag utsätta dig för något liknande.
Ja.
Du ska få säga här vad du tror en gemensam nämnare för, och nu kommer namnen.
Ja.
Jerry Jeff Walker, Lyle Lovett, Emmylou Harris, Rodney Crowell, Steve Earle, Johnny Cash, Willie Nelson.
Ja, de kände varandra allihopa lite grann. De har spelat in Mr. Bojangles allihopa.
Ja, spelat in var rätt spår. Det här är artister som har spelat in låtar av Guy Clark.
Aha, okej. Okay.
Och nu kommer min enda renodlade manliga låt.
Ja.
Dagens avsnitt.
Ja.
Det är alltså Guy Clark vi ska koncentrera oss på.
Det är en bra kille.
En mycket bra kille. Han är visserligen numera icke-existerande. Han dog 2016.
Mm.
75 år gammal. Ja, du känner ju till en hel del om honom. Och jag ska bara tillägga lite grann här. Han är ju en Texas-kille.
Bästis med Tom Svansant.
Vi kommer till det.
Jaha, förlåt.
Han började sin bana efter gymnasiet med att spela i Houston där han bodde och blev en del av folkmusikens upptäckt, att man populariserade den. Sen flyttade han över till Nashville och där var han en av de som skapade den amerikanska charmen. Han hade ett par hits. Den ena var Desperados Waiting for a Train, som jag tycker är en skitbra låt. Och det hjälpte ju till att ge honom en kickstart i karriären. Och när han dog så beskrev New York Times honom som kungen av Texas-trubadurerna.
Inte dåligt.
Nej, han var bland annat mentor för andra amerikanska sångare. Steve Earle, Rodney Crowell. Och hans hem i Nashville var ett öppet hus för låtskrivare och musiker. Och här kommer han, The Towns Van Sant. Han var bästa kompis med honom i många år, fram till att Towns dog 97. Guy Clark har kommit ihåg sin kompis på så sätt att han har en Van Sant komposition på de flesta av sina album.
Mm.
När vi kommer till 2009 så släpper han alltså Guy Clark ett album som heter Sundays The Song Writes You. Och där finns en hel del originallåtar, men också en Towns Van Sant låt då, If I Needed You, som är ju en stor hit. Men bäst på den här skivan tycker jag är The Guitar. Och här har vi verkligen hamnat precis rätt, om vi nu har ett avsnitt om stränginstrument. Ja, varför inte en låt som handlar om ett stränginstrument? Kommer att höra väldigt fina gitarrsolon. Och det är Vernon Thompson som har gjort
Vernon
som har gjort musiken. Och det är Guy Clark som har skrivit texten.
Okay.
Och texten är ju en fantastisk historia om en pantbank där det hänger en gammal gitarr. Och Guy tar ner den och plötsligt så spelar gitarren mer än han. Han har aldrig kunnat förstå hur hans fingrar kunde bli så snabba. Ja, det finns en liten twist på slutet också som du inte får missa. Här kommer den. Thank you. Vilka lirare va?
Ovanligt bra Guy Clark låt. Ja. Jag tror den bästa jag har hört.
Ja, det är jättebra.
Fantastiskt bra. Jag trodde det skulle vara Robert Johnson sitt här. Det var det ju inte. Men den här slutet var ännu bättre. Och hans egen gitarr.
Ja, ganska festlig historia också.
Ja.
Det finns en... På YouTube finns det en konsert där han, Guy och Verlon då, sitter tillsammans och berättar lite grann om den här låten.
Mm.
Och sen så kör de den live. Det är härligt.
Ja, det var jättebra.
Ja.
Verkligen.
Är vi klara nu?
Ja. Vem var det som började? Nej, det var du.
Ja, det var jag va?
Ja,
ja då är det du.
Då har jag en kvar.
Ja.
Perfekt.
Ja.
Då tar vi en då. Och då tar vi en gitarrist, countryartist eller bluegrassartist snarare, född 1923. Det var gamla musiker idag.
Ja, väldigt.
Ja. Han dog 2012. Född och död i Carolina, North Carolina. Folkmusiker, gitarrist, bluegrass musiker, låtskrivare, jätteberömd, vunnit massa, 7 Grammys och fått en Grammy Lifetime Achievement Award 2004.
Okay.
Fina saker. Uppträdde under många år med sin son Merle Watson, och vi pratar alltså om Doc Watson. Och hur han fick artistnamnet Doc Watson är en lite löjlig historia, men han heter egentligen Arthur Lane Watson, och det är inte så kanske så lätt att säga.
Särskilt inte för dig.
Nej, särskilt inte för mig. Så på en av hans första framträdanden så sa han ju vad han hette, och då var det någon i publiken som skrek: Varför kallar vi inte honom för Doc för? Han heter Watson, och tänkte de på Dr. Watson i Sherlock Holmes.
Jaha.
Av någon konstig anledning. Så då tyckte de att ja, Doc, du får väl, det är väl bra. Så då blir det Doc Watson. I alla fall, han är jätteduktig gitarrist, bra sångare också. Men här ska det vara en här är det en instrumental låt, Doc Watson solo med sin gitarr, och den heter Doc's Guitar.
Ja.
Och det är från första soloplattan som kom 1964. På vilket skivbolag? Focus.
Förstås, ja.
Där kan man prata om fingerpicking.
Och dina exempel idag har liksom präglats av att de verkar ha bråttom allihop.
Och jag som inte gillar folk som spelar för fort, brukar jag säga.
Ja.
Men ja, det är något speciellt med Doc Watson. Han har ändå, trots att det är så fort och skickligt, att det är någon mjukhet i det. Det
känns, ja, jättebra.
Jag sa ju att han var blind sedan 2 års ålder förresten.
Nej.
Jo, så det har han fått lida för. Okej, det var allt jag hade då.
Ja, det var en bra avslutning, tycker jag. Jäklar också. Toppen. Amen.
Då ses vi nästa.
Du har lyssnat på Snillen spekulerar med Per och Henrik på din lokala radiostation Radio Sigtuna, FM 88,2. Ansvarig för sändningen är föreningen Musik för alla.